Hej och välkomna till Musikbranschpodden, avsnitt nummer 23 i ordningen. Musikbranschens grundpelare är ju kreatörerna, de som skapar musik, förmedlar en känsla, ett värde, en upplevelse av något slag. Utan marknadsföring och personerna bakom själva musiken som också hjälper till att sätta musiken i lyssnarnas händer, hade inte kreatörerna kunnat livnära sig på detta. En stor del i just marknadsföring hos en artist är det personliga varumärket. Något som inte alltid uppmärksammas eller kommer i första hand hos just kreatören. I dagens avsnitt ska vi prata mer kring just detta och uppmärksamma hur artister och kreatörer kan jobba med det personliga varumärket. Detta tillsammans med veckans gäst, PR- och artistcoachen Anna Mår. Välkommen!
Tack så mycket!
Kul att ha dig här!
Tack för att jag fick komma!
Mår du bra?
Jag mår jättebra!
Härligt! PR- och artistcoach är du.
Mm.
Berätta, vad gör du om dagarna?
Oj, allt möjligt. Det jag gör mest just nu är hjälpa artister med deras varumärken.
Mm.
Så det är väldigt mycket sånt och så föreläser jag. Och sen har jag också PR-uppdrag där jag är delaktig i PR-strategier och sådär.
Mm. Och vad betyder ett PR-uppdrag då till exempel? Om vi bryter ner det lite.
Nej, men jag har jobbat PR i väldigt många år
mm.
och startade eget för ett antal år sedan också. 14 år sedan. Tiden går fort.
Mm.
Och då när jag jobbade på skivbolag då jobbade jag som PR-manager då. Så då hade jag ansvar för att se till att artisterna kom ut i tv, radio, singlarna spelades på radio och att tidningar skrev om artisten och musiken. Och det där har jag fortsatt med. Så i mitt egna bolag More to Be så erbjuder jag det fortfarande. Men i takt med att traditionell media har förändrats rätt mycket och övergår till sociala medier. Och sen också för att jag är beteendevetare i grunden. Så mitt fokus är ju artisterna, människorna. Så har jag liksom lagt vikten på att utveckla artisten. Alltså inte när det kommer till sång och dans och musik. Utan hur man kommunicerar som artist. För att nå igenom mediebruset.
Mm.
Man är ju en... Man företräder ju sin musik. Man säljer ju musiken så att säga, genom sig själv.
Mm.
Och då är det jättemånga som behöver hjälp med hur man ska vara. Mm. Vi kanske kommer in på det senare. Men så då blir det väldigt mycket artistcoachning utifrån ett kommunikativt sätt.
Mm. Så artistcoach. Och sen så har vi ju pratat lite tidigare om mediaträning också.
Mm. Mm.
Det är en bit i det här då,
det är coachningen. en bit i coachningen. Så... Det var också anledningen till att jag startade More to Be faktiskt. För att jag jobbade då på Sony Music och bokade in intervjuer för artisterna. Och bara det är ett stort arbete.
Mm.
Det ska vi veta. Det är tufft att komma igenom. Så när man väl hade satt en intervju så skulle artisten då dit och leverera. Och vissa gjorde det bra och andra mindre bra. Och det var då jag väckte tanken att nej, jag ska gå egen och hjälpa artister. För det är sånt stort ansvar man har att också... Ja, kunna prata med en journalist och tänka att man når ut till sin publik den vägen också.
Mm.
Så då startade More to Be. Så det är det jag gör. Hjälper artister att prata i media, att föra sig via media och då tänker jag också sociala medier. Allt från vad man säger till hur man ser ut och vad man har för content.
Mm.
Allt ska liksom hänga samman med i det varumärket som man är.
Mm. Finns det flera och behövs ni som PR-konsulter?
Absolut. Vi är några stycken som finns i musikbranschen, har funnits länge och många poppar upp.
Mm.
Saker och ting har förändrats och det har ju varit perioder när jag tänkt så här att nu behövs man säkert inte längre. Och så där, för att musikbranschen har skiftat
i
upp- och nedgång. Men jag upplever att på grund av att det är så tufft så och på grund av att många artister finns där ute och alla kanske inte ligger på ett stort skivbolag och har den här PR-hjälpen så behövs ju sådana som vi som är independent.
Mm.
För man vill ju lika mycket. Mm. Man vill ju nå ut med sin musik oavsett om man ligger på en label eller inte.
Har det blivit tuffare med åren så att säga i och med att vi har mer och mer sociala medier med fler och fler kanaler och nå ut och samtidigt då ett större utbud av artister om man säger så att nå igenom bruset. Är det svårare för dig då att coacha?
På grund av att det är så tufft där ute så behöver man vara tydligare med vad man säger och gör allt det här. Alltså det blir mer fokus på det varumärket man är. Och nu när jag säger varumärke jag kan tänka, ni som lyssnar, det låter så marknadsmässigt och opersonligt. Men, så det är lite arbetsskada från mitt håll. Men som artist så krävs det att man är ännu tydligare idag.
Mm.
Förr, när jag säger förr, det är för att jag har jobbat nu 24 år. Så på slutet av 90-talet, då räckte det ju med att man hade en, att man syntes på tv någon gång och att singeln spelades på radio. Då kände ju hela Sverige till en. Men idag så räcker det inte med ett tv-program. Utan man måste liksom vara aktuell hela tiden på många olika plattformar.
Mm.
Så att ja, det är ännu viktigare att man är genomtänkt idag mm. än vad man var förr.
Mm.
Och därför så behövs sådana som jag. Det är därför jag har fullt upp, tror jag.
Mm. Blir det mer arbete även för artisterna själva? Liksom att jag tänker på att du pratar om independent och det är independent artister, att de sköter sina egna sociala medier till exempel, Instagram-konton, Facebook-konton. Blir det för mycket jobb för en del att...
Absolut. Det som har hänt de senaste åren är att man blir ju mer och mer sin egen entreprenör.
Mm.
Vare sig man vill eller inte. Det märker man ju själv om man nu ska... Man har någonting som man driver framåt, sin artist, och man gör bra låtar och man har sitt band och man har repat, man tycker liksom man är klar. Mm. Man har gjort världens bästa platta. Det är bara det att då ska ju plattan ut också.
Exakt.
Och det där arbetet kommer in. Och då finns det ju idag så otroligt många plattformar där ens fans eller potentiella lyssnare finns. Och då mm. gäller ju att nå dem på de här plattformarna. Och då blir det väldigt mycket jobb.
Mm.
Så i många fall hjälper det ju, så funkar det på bolagen. Då är det ju några som sköter kanske sociala medier åt sina artister. Medan många vill sköta själv.
Mm.
Det beror på vad man har. Och när jag säger varumärke, vissa kanske jobbar med att man låter på ett unikt sätt och andra kanske har saker man vill nå ut med. Jag tänker på Sara Larsson.
Mm.
Hon har ju verkligen tagit det här feministiska och man ska stå upp för sig själv som tjej och kvinna. Och så hon vill ju sköta sina egna konton till exempel. Så det är också beroende på vad man har för unikheter som jag pratar om i mitt arbete. Så man ska ju lyfta fram det som är unikt med just dig då.
Ja, precis. Mm. Jobbar du bara med artister?
Nej, jag jobbar även med skådespelare, föreläsare. Men jag hjälper också mindre företag med deras sociala medier. För det är liksom samma modell som jag jobbar efter, som handlar om vad vill man, vad är målet? Vad har man för image, vad är det för bild vi vill ge oss av oss själva? Och på vilka plattformar kan vi hitta våra, om det är köpare eller konsumenter eller lyssnare eller fanbase.
Mm.
Liksom samma strategi. Så att jag jobbar mestadels med artister, men det är för att jag har jobbat så länge och att jag har blivit ett namn så att många kommer till mig. Men jag hjälper jättegärna andra också.
Spännande, och jag är lite nyfiken. Hur går det då till när en klient kommer till dig? Vart börjar du någonstans så att säga?
Jag börjar med att ställa frågor. Så jag börjar med att ställa frågor om önskat läge. Typ vad är målet, vad vill du? Och ta reda på så mycket som möjligt om vi säger att det är en artist då. Är det en solartist eller är det ett band eller ett rockband? Och så vill jag veta då vad de vill.
Mm.
Och när jag får svar på det så skräddarsyr jag antingen ett arbetssätt att så här skulle kunna jobba tillsammans. Eller så erbjuder jag har olika så här basupplägg.
Mm.
Har så här artistprofilsupplägg som går ut på att man ses tre gånger och bygger liksom varumärket. Och hittar då så här värdeord som egentligen är styrkor hos det här bandet eller artisten. Och sen hittar vi anekdoter kring det. Vi jobbar fram en storytelling. Så att vi hittar liksom ramen för content. Ramen för din kommunikationsbas. Och det, vad som händer i det arbetet är att jag får mycket insikt i detaljer. Och artisten själv blir så här, just det här kan jag snacka om. Och det här är ju skitbra. Och jag vill också säga här att det ska ju självklart hänga ihop med musiken.
Mm.
Så att allting är en enhet. Så musiken lägger ingen värdering i. Utan det är just hur ska du kunna kommunicera fram det här. Och sen när det arbetet är gjort. Då blir det ibland att jag följer med artisten i en PR-strategi. Eller bäddar en plan som någon annan kan ta vid. Eller som artisten själv kan ta vid. Apropå entreprenör. Vissa tycker sånt där är kul.
Mm.
Medan andra tycker inte att det är roligt. Så att det är lite individuellt då. Hur fortsättning följer.
Precis.
Mm.
Så ibland kan du då hänga kvar bara de där tre
gångerna.
Coacherna, mm. omgångarna och sen eller
på längre sikt.
Ja.
Det blir ofta att när man kommer nära en artist där och får höra spännande saker och hur saker kommer till och grunden i ett varumärke, de frågorna som jag ställer när man kommer till arbete, det är liksom vem är man som artist?
Mm.
och vad vill man och varför gör man det. Och då hamnar man ofta väldigt djupt och det är jättespännande att se vad som kommer upp av det där.
Mm.
Betyder inte att man ska dela med sig av allting, men vissa saker. Och så bestämmer man olika värdeord som man sen har som, ska man säga, eller nyckelord som man kan förhålla sig till sen när man kommunicerar. Och då tycker jag att det är viktigt att de här nyckelorden finns med i en pressrelease till exempel. Eller när man tittar på alla sina bilder, om man har haft en fotosession. Om man ska välja ut då bilder, då har man de där tre nyckelorden. Så kan man ha det som ett, ska säga då, symboler, som ett par glasögon.
Mm.
Det är enklare att välja ut. Just det, vänta, nu ska vi se. Jag har de här värdeorden. Då ska vi ha de här bilderna. Det är vi som band. Eller det är jag som artist. Och samma sak över till sociala medier. Att vad ska jag lägga upp här nu på Insta-kontot? Ja, men då håller vi oss. De här värdeorden ska alltid vara med på något sätt. Ungefär som förr i tiden när man gjorde, när det fanns LP-skivor, att när det var mycket fokus på bilden och man kunde titta på hela LP-skivan och så som det såg ut, det var också stämningen på musiken.
Precis.
Och hängde ihop med artistens image liksom.
Mm.
Men idag när bilden är mycket mindre, när vi sitter i mobiltelefonerna eller på Spotify, så liten bild, då är det viktigt att allt det andra följs åt, den röda tråden är viktig att kommunicera. Så det har liksom naturligt blivit mer fokus på innehållet.
Mm.
Hänger du med?
Ja, absolut.
Ja.
Upplever du att artister är lite vilsna i allt det här? Att de blir lite låsta för att det finns så pass mycket att göra och att de inte hittar någonting? Och sen att när du kommer in att det liksom lossnar, att de nästan får en aha-upplevelse kring sig själva?
Absolut, det är precis. De får väldigt mycket aha-upplevelser när vi börjar prata och mm. när de också ser en möjlighet. Eller, åh, det där, Instagram, det är min plattform. För det blir som på två sätt. Det ena är att man vill hitta, som jag sa tidigare, där, du vill ju hitta, det är så här, målet är ju att nå ut med musiken.
Mm.
Och vad har man för målgrupp då? Vad finns den här målgruppen? Det är ett sätt att bygga den här strategin då. Och sen, vad tycker jag om att agera? Som, tycker man är kul med bilder, så finns det ju otroliga möjligheter på Instagram till exempel.
Mm.
Facebook har ju blivit ett ställe där man måste finnas. Så många väljer hemsidor att, eller många väljer att ha en Facebook-sida som en landningssida istället för hemsida.
Ja, exakt.
Men det finns ju andra sätt. Vissa tycker och tänker mycket, då är Twitter perfekt till exempel för mm. att förenkla det hela. Så att det är viktigt att man först får aha-upplevelser då
mm.
och att man får en vilja att dela med sig och hitta sitt sätt. Sen kan man ju, sen är ju vägen att kommunicera oändliga. Eller många tycker det är svårt att när man väl har förstått så här, okej, jag ska synas på de här plattformarna, då blir frågan så här, men vad ska jag kommunicera då? Mm. Vad ska jag säga? Vad är intressant?
Precis.
Och det pratar vi jättemycket om och det är där storytellingen kommer fram.
Mm.
Och många gånger så är man ofta van vid sin egen miljö. Så ett tips kan ju vara att visa saker som man själv tycker är jättevanligt men som kanske följarna tycker är spännande att se.
Ja, precis. Ja, men det handlar om att skapa content.
Skapa content och interagera med sina fans. Och också lyssna.
Mm.
Många gör ju misstaget att inte kommunicera med sina följare. Jag tror att den nya generationen gör ju det.
Mm.
Kommunicerar på ett annat sätt. Medan lite äldre kanske bara lägger ut så här.
Mm.
Och så säger folk saker och så bara struntar man i det.
Mm.
Och det är ju sociala medier, det betyder att man ska interagera.
Mm.
Men så det är olika lärdomar beroende på vem man hjälper.
Mm.
Och jag jobbar ju allt från äldre artister till nykomlingar.
Intressant. Du som PR- och artistcoach då, när har du nått ditt mål? Och hur mäter du att du har nått ditt mål så att säga med artisten? Framgångsfaktorer till exempel.
Det här är en jätteintressant fråga. För som PR-person och artistcoach så kan man göra hur mycket som helst.
Mm.
Därför tycker jag det är så viktigt i alla mina samarbeten att vi sätter en målsättning. Så jag är väldigt målstyrd själv sådär. Och för att jag ska kunna ett bra jobb så vill jag veta, som jag sa tidigare då, vad är målet?
Mm.
Så om du skulle söka mig hjälp, om jag skulle hjälpa er med era sociala medier, då skulle jag säga att ni vill det här och här. Och då säger jag att okej, jag kan hjälpa er, jag kan hjälpa er med vägen fram till det här då. Och då när, beroende på vad man sätter målen, så kan man också checka av när det är uppfyllt. Så det är väl det mer sådär krassa. Sen känner jag, det som driver mig personligen, det är ju när jag känner att mina kunder då får de här aha-upplevelserna eller bara känner så här, shit, nu vill jag bara göra. De börjar fippla med mobilerna direkt nästan under coachningen. Då mår jag bra. Så att jag tror att det är målsättningen för mig att dela med mig min kunskap och att folk ska, att man ska känna sig nöjd liksom och fått med sig redskap.
Mm. Kan du ibland känna, om du kör en sån här 3 gångers session eller 3 sessions, kan du känna att du inte riktigt är nöjd, men att artisten känner att nej, men det här var bra, nu går jag vidare, men att du känner att nej, men vänta, det finns lite kvar att jobba på här?
Jag kan faktiskt känna det nu när du ställer frågan. Nu tänker jag på ordet coach, alltså jag har ju gått så här coachutbildningar också, att egentligen så jobbar jag med så här coachning snedstreck rådgivning, så jag ger ju råd. Att bara vara coach handlar ju om att du själv ska komma på idéer, jag ställer frågor du kommer på själv. Men jag sitter ju på mycket information som jag också vet att du vill ha. Men då gäller det att jag måste anpassa min information efter vad du kan ta till dig. Så säg att jag har ju en kund nu som han har aldrig hållit på med Instagram till exempel. Då får man börja med basen.
Mm.
Och nu har han fått liksom upp farten och tycker det är jättekul. Och då tycker jag det viktigaste att han får komma igång med sina grejer.
Mm.
Än att jag då börjar hacka på. Men vänta här nu la du ut det där på kvällen. Det kanske är bättre att lägga ut det på morgonen. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Man, så för att svara på en klok fråga från dig där, för att då känner jag, det tar vi sen när han har fått upp speeden. Det spelar liksom ingen roll. Men det blir lätt sådär när man har jobbat stora saker att jag skulle vilja ge precis allting som jag känner till och vet.
Ja.
Men saker och ting måste få komma organiskt och i kundens egen takt.
Verkligen. Och det måste ju vara ett litet, inte dilemma, men en liten utmaning i och med att vart vi lever nu så ska ju allt ske väldigt, väldigt snabbt. Börjar man med Instagram till exempel, så vill man ha 10 000 följare på en vecka. Det måste få ske, det tar tid att bygga upp det som du, precis som du säger, organiskt. Kan du uppleva att artister, nu kanske jag är lite så här förutfattade meningar, men just yngre artister är lite för ivriga?
Nej, men jag skulle nog säga att alla som får den här aha-upplevelsen med de här sociala medierna, de vill att det ska hända fort, oavsett ålder faktiskt.
Mm.
Jag tror att de yngre är mycket mer autentiska, operfekta och bara kör. Medan som äldre kan sitta och redigera sin bild jättelänge för det ska se så här perfekt ut. Och då är frågan vad som är rätt eller fel i det här. För det är också så här, vad har man för följare och vad vill man?
Mm.
Att ha väldigt, väldigt många Insta-följare. Ja, det kanske ser häftigt ut då, 10 000. Och många kanske går en fula vägen i en situation och köper massa följare. Det är bara det händer inte så mycket på grund av det. Plus att det blir rätt otrovärdigt.
Mm.
Jag tycker det är mycket coolare att få rätt följare. Vad man ska komma ihåg, syftet med sociala medier, det är egentligen inte bara att jag ska ha många följare, utan det är ju att folk ska följa mig för att också köpa mina tjänster.
Mm.
Eller köpa tjänster. Och det återigen, så lyssnar på det här, tycker bara, vadå, köpa tjänster, jag är världens bästa band. Men det är ju så, få fansen till sig så att de kommer på konserter, så att de hänger på när nya singlar släpps.
Mm. Är det på det här sättet du då coachar den som är lite ivrig och känner att nej, men jag vill ha det nu? Precis som vi förklarade nu, att det måste få ske dynamiskt, du måste få rätt följare och bygga varumärket på så sätt som du vill, men även på det sättet som dina lyssnare, din publik vill ha dig, så att säga.
Precis så. Det tar tid. Och saken är den att när man följer ett konto så det är som att man skapar en förväntan också, att på det här kontot då förväntar jag mig det här av den här artisten.
Mm.
Det är då vi kommer ner till kärnan i varumärket, och det är det vi börjar med att jobba. Det är det jag kallar artistcoachning.
Mm.
Vem är du? Vad är ditt löfte? Och med löfte behöver inte vara att jag ska lova det här och det här, men löftet kan vara att jag låter på ett visst sätt, att jag ser ut på ett visst sätt, eller löftet kan vara att jag förändrar hårfärg varje vecka. Ja, men då kan man göra det.
Mm.
Och då får man sådana följare som gillar föränderlighet. Så det är mycket att bygga trovärdighet.
Vi ska snacka lite mer om sociala medier framöver.
Mm.
Men jag tänkte, jag är även nyfiken på din personliga resa som du har tagit in i musikbranschen.
Mm.
För precis som du sa så var du personalvetare i grunden.
Ja.
Men hur kom du in i musikbranschen?
Nej, men jag hade kommit i kontakt med musik, kan man säga, då jag var DJ. Det här är verkligen 100 år sedan. Men jag var DJ på ett ställe på ja gud, nu är det så många år sedan så att jag tänker inte säga det nu. Men jag var i alla fall DJ på Birger Bar, för de som vet vad det var. Det som var coolt med det att de ville ha en kvinnlig DJ, det fanns inte i Stockholm. Så där spelade jag några kvällar i veckan. Och sen jobbade jag bar i 1,5 år. Och på den här tiden var jag liksom 20 bast. Och tyckte att nu var man ju hemma, nu var man färdig. Men efter 1,5 år i baren så började jag plugga. Mitt stora intresse då, beteendevetenskap och mycket psykologi och sådär. Och fick då mitt första jobb direkt som human resource coordinator på ett stort managementbolag som heter Accenture. Väldigt strikt, och jag hade då en stor liksom kontaktbas i och med att jag hade jobbat ute i livet. Och en av mina absolut äldsta väninnor var artist, eller är artist fortfarande, det är Meja som är mest känd för All About The Money. Och hon kom in där på mitt kontor, nu pratar vi 94, och tyckte att jag såg för jävla tråkig ut där med dräkt och håret bakåt. Hon tyckte jag skulle in i musikbranschen.
Det för ni kände varandra innan?
För vi kände varandra, för våra mammor är gamla vänner. Så vi har känt varandra hela livet. Och jag hade hjälpt Meja och Peter Swartling och Anders Bagge med så här spons och så. Skrivit upp på lista, för att jag var liksom lite utesvängen då på den tiden. Men så hade jag ju nu sadlat om och var lite seriös här nu. Och hade det riktiga jobbet. Och hon tyckte det var för jäkla tråkigt. Så hon rekommenderade mig till MCA som precis startade upp skivbolag. Och jag gick dit på en förutsättningslös intervju. Och de blev eld och lågor och tyckte att jag var precis den de hade sökt, den de letade efter. Just för att jag inte hade kunskap om mediebranschen och så, utan de ville ha in nytt blod i musikbranschen.
Men vad var det för någon de sökte då? Vad var det för tjänst?
En promotionchef.
Okej.
Men jag tyckte att jag skulle få in en fot i branschen och sitta i receptionen. Det tyckte inte jag. Men det blev en promotionchefsroll som jag blev erbjuden och som jag tackade jag till. Och mitt första band var Nirvana.
Coolt.
Det är ju faktiskt, när jag tänker tillbaka, det är helt galet och det är fantastiskt coolt. Så att jag sa upp mig, slängde dräkten och tog på mina jeans. Alltså jag är en jeans-tjej i grunden. Hur som helst. Så då började musikbranschen. Jobbade massa olika internationella band. Var allt från Aerosmith och B.B. King. Alla så MCAs gamla Motown-artister. Så det var ju döhäftigt.
Och då när du säger, förlåt att jag avbryter. Mm. Men då när du säger jobbade med som promotionchef. Mm, vad innebar det jobbet så att säga?
Det innebar, när jag jobbade internationella artister. Så innebar det att förvalta, nu säger jag varumärken igen. Då, förvalta de här stora internationella artisterna och lansera dem i Sverige. Och det var mycket turnéer, så när Aerosmith kom till Sverige så satte man intervjuer då med radio, tv, press. Jobbade med singlar och album och sådär. Så det var mitt jobb, och jag var promotionchef och hade ett team runt mig då så att säga. Så vi utvecklade, och sen efter, ska vi se om det var 7-8 månader, då började vi signa svenska artister. Och då kände jag hur jag verkligen kom till min rätt sådär. Vi jobbade med artister som Idde Schultz och Staffan Hellstrand. Det fanns en låt som heter Fiskarna i haven. Mm. Jag vet inte om det är någon som minns. Men
ja, jag minns.
Du minns. Och bara det att det här med mänskliga relationer som jag drivs av, att komma nära artisten, att höra på den, liksom, först lyssna på musiken, hitta rätt fotograf, så ska ta de rätta pressbilderna. Allt från artwork till video till pressreleaser. Och sen sälja in det för att skapa intresse hos media. Jag tyckte det var superkul. Alltså. Mm. Det tycker jag fortfarande är kul. Det där liksom först att verkligen sälja in det äkta och den artisten liksom på rätt plats. Så det gjorde jag. Och kände att jag hade liksom landat rätt. Mm. Och det här med att jag inte kunde någonting om journalister och media, det lärde jag mig rätt snabbt. På grund av att jag satt på så stora artister. Och sen har jag också alltid varit ärlig och inte utgett mig från att kunna, utan liksom frågat mig till. Men det gick rätt snabbt att lära sig. Sverige litet, så det gick rätt snabbt att lära sig hur medielandskapet såg ut på den tiden i alla fall. Så var det.
Mm. Och hur länge stannade du där?
Där jobbade jag fram till 97, för då föddes min dotter. Och då var mammaledig 11 månader. Och när jag kom tillbaka så hade MCA gått ihop med Polygram. Och så det blev Universal Music. Och då var det dubbla positioner. Så att mitt jobb, då tror jag att jag var, det här med titlar, men jag tror att jag var marknadschef för den svenska avdelningen. Jag var ansvarig för de svenska artisterna. Då hade inte jag det jobbet kvar. det här var rätt tufft för mig alltså. Och så var jag nyseparerad också. Det var förjävligt. Så en ettåring på armen, inget jobb. Då var man inte så jättekaxig. Och jag som hade jobbat så jäkla mycket.
Mm.
Men då hyrdes min tjänst ut till en mindre label som hette Rodeo Records, som jag hade ansvarat för innan jag blev mammaledig. De hade lite olika svenska artister som då hade en deal med dem, Universal Music. Så de erbjöd mig en tjänst där. Så från att ha suttit som ansvarig för alla svenska artister och ett team på flera människor, så satt jag nu i en källarlokal med producenten, producentens fru och en uppgiven artist på 20 år som tyckte att ingenting hände. Ja, herregud. Och dessutom så låg det, liksom lokalen låg 200 meter från Universal Music, så jag fick liksom gå förbi
varje dag.
Det här liksom flashade alla människor ner i källan och gjorde allting. Så att då fokuserade jag på den här artisten. Skillnaden var ju mitt arbete, att nu fick jag göra allting på egen hand. Så vi valde en ny singel, spelade en ny video i New York, gjorde svartvitt för att det lite udda så. Och sen tog jag den här singeln och åkte runt alla radiostationer. Och nu pratar vi våren 98. Presenterade singeln för alla radiostationer. Och då hade jag varit borta ett tag också. Så det var så här, vad kul och hej och hå länge sedan. Och lyssna på den här singeln. Liksom. Sen gick det bara, jag tror 2-3 månader. Sen var den här singeln över hela Sverige. Och det var då Emilia med Big Big World.
Den kommer man ihåg.
Så det blev en sån otrolig hit.
Mm.
Det var helt fantastiskt. Du kan ju tänka dig då hur...
ja, men har tagit från källarlokalsnivån upp till topplistorna.
Ja, det var helt fantastiskt. Det blev liksom en personlig revansch för mig själv. Och det var... Den här uppgivna artisten var ju överlycklig. Och det var producenten och hans fru också.
Mm.
Så att, hon toppade alla listor i Sverige, Norge, Danmark och sen över Europa, USA. Så det gick så fruktansvärt bra. Så att efter 1,5 år, då fanns det inte så mycket mer för mig att göra där. Och då blev jag headhuntad till Sony Music. Så fick jag sköta deras svenska artister där. Och Sony Music var ett bolag, eller är fortfarande ett bra, jättebra bolag med massa bra artister. Men på den tiden låg Bo Kaspers Orkester där, Magnus Uggla, Patrik Isaksson, Lisa Nilsson, Peter Jöback. Du vet, alla de här stora bra artisterna låg där. Och Meja, som ju då var anledningen till att jag började musikbranschen.
Just det.
Mm.
Så det var ett litet reunion-möte där?
Ja, det blev reunion, high five, du vet, cirkeln i sluten. Ja.
Började ni jobba tillsammans på Sony då?
Ja, efter ett tag gjorde du det.
Mm.
Så innan fick jag möjlighet att jobba med de här stora artisterna jag just nämnde. Det var helt fantastiskt, på olika sätt då. Det är ju massa positioner, så det var inte bara jag själv som gjorde de här artisterna.
Men det var samma sak, det var promotion där också?
Mm. Ja, jag gjorde lite olika saker. Jag började som promotionchef. Sen, jag tror att mitt krav var produktchef för de svenska artisterna. Så det blev jag efter ett halvår. För jag, om jag minns rätt, om det här nu ens är intressant. Men jag jobbade med de internationella artisterna ett halvår innan. Och då var det Mariah Carey, Rick Martin, alltså det var jättestora såna artister. Men jag ville jobba svenskt. Så då jobbade jag som produktchef för ett urval artister. Och där då så jobbade jag med Meja. Det var, privat var det ju fantastiskt. Där som jag sa, high five, jättekul, cirkeln sluten. Men också ett väldigt stort ansvar, för då var Meja på toppen av sin karriär. Hon var känd över, framförallt i Japan, med All About The Money. Hon var blond, blå ögon. Du vet, hennes image var ju väldigt där. Och löftet då om popmusik och den här ljuva stämman och så. Och nu skulle jag då ansvara för uppföljaralbumet.
Mm.
Och ska vi komma ihåg att det är ju så här i musikbranschen, det är olika svängningar med vad som är in eller inte. Vi har artistens egen kreativitet. Och Meja blev, hennes låtskriveri övergick till, hon ville göra lite mer rockinfluerad musik. Vilket jag kommer ihåg, jag tänkte, kanske inte riktigt vad japanerna vill ha. Men hon ville det, och då gjorde hon det. Jonas Åkerlund, Sveriges största regissören och kom till videos, han hade precis så här breakat och var superstor, och han ville göra Mejas nya video. Och låt gå för det, då bara det att han drog ju, han jobbar verkligen där med Edge. Så han drog ju det här till ett spår som var så långt ifrån, enligt mig, Mejas varumärke. Så jag och Meja hade jättemycket tvister. Var inte helt lätt. Jag kan säga att jag jobbar med Meja idag, så Meja, hör du eller om hon hör det här så skulle hon nog skratta bara. Vi har gått igenom allt det här, men det var rätt tuff period, och vad som hände var att hon fick sin vilja igenom. När det kommer till musikprocessen och Jonas Åklund, det var coola namn liksom, och folk stod bakom henne. När vi väl presenterade för Japan så höll japanerna på att sätta, eller de satte misosoppan i halsen uttryckligen, för att det här var inte vad de hade förväntat sig.
Nej.
Så att där fick jag väldigt, väldigt mycket lärdom och stoff och erfarenhet om vad som händer när man går sin egen väg och någonstans, ja, vad man offrar till ens publik när man går sin egen väg och inte liksom låter dem följa med i ens utveckling. Och vad som är intressant reflektion idag, när man, för det här är ju ett antal år sedan, nästan 20 år sedan, att idag med sociala medier, då hade hon kunnat göra det på ett helt annat sätt och
verkligen
fått med sig sin publik.
Ja.
Men då funkar det inte. Vad man ska komma ihåg är att på den tiden fanns inga hemsidor, framförallt inga sociala medier, så att all kontakt med fansen kom ju via skivbolagen och pressreleaser.
Radio och intervjuer.
Precis, så att det var, såg helt annorlunda ut. Men på den här tiden var liksom, blev det ju en flopp, skulle jag vilja säga. Hon sålde guld, men förväntningarna var mycket högre.
Och idag hade hon väl kunnat, om hon nu hade gått igenom med det här, att kunna rädda upp det, tack vare sociala medier.
Ja.
Och förklara för fansen på ett mycket liksom smidigt sätt.
Absolut, och hon kunde, hade vi haft sociala medier på den här tiden, då hade vi kunnat, du vet, filma mötena med Jonas Åkerlund.
Exakt.
Ta med folk i processen. Lek lite med det här, i och med att hon var blond och blev, alltså, mörkhårig. Hon färgade håret nästan svart. Jag fick igenom att det blev mörkbrunt, men det var från början svart. Då hade vi kunnat göra coola grejer och fått med sig ett lysande exempel på att se hur man kan göra idag, vad man inte kunde förr.
Jag tänker bara på Tommy Black.
Ja.
Tommy Nilsson, när han körde den för några år sedan. Det var ju i och för sig en PR-kupp.
Ja, men ändå, man leker med de här sakerna. Och det brukar vi prata om när jag föreläser och, så där, och kan ha som ett exempel. Och där alla förstår. Och också för att förklara vad just det med varumärke är för någonting. Som jag sa till, det låter lite stelt och tråkigt. Men det är ju någonting som man, det ligger en förväntan i ett varumärke. Och den förväntan, den skippade hon i. Eller skippade hon i. Den hoppade hon liksom över. Så det blev någonting annat.
Och sen startade du eget, More to be.
Precis. Och de här tankarna på att starta eget, de hade jag fått redan när jag jobbade med Emilia. När jag gjorde allting på egen hand. På ett sätt jobbade jag som om jag vore independent. Gjorde liksom radio, press, tv, allt det arbetet själv. Jag var väldigt nära artisten. Mediaträning, förberedde Emilia på saker och ting. Och sen då när jag var mina år på Sony Music, så vad som hände också här är att branschen förändrades rätt mycket. Så från att vi hade varit väldigt, väldigt många anställda, så blev det färre. Så att man kunde inte jobba lika mycket nära sin artist. Som jag tror jag beskrev där innan, att jag jobbade stenhårt för att skapa intervjutillfällen. Och tidigare hade jag alltid följt med artisten, då kunde man liksom mediaträna på plats. Men nu var det att jag satt på kontoret och var så där, sa till en artist att var på P3 klockan 10. Jag lyssnar på sin höjd, så att jag var så halvlyssnad. Och det var då som jag insåg att vissa inte levererade. Och då tänkte jag att nej, nu hoppar jag. Nu ska jag vara independent. Jag vill lära artister vikten av eget ansvar. Att vara förberedd i media. Och jag kan göra saker och ting själv. Liksom. Så startade jag eget 2003.
Jo, men vi pratade ju om det här med personligt varumärke och sociala medier. Är det svårt att skilja på, jag kan tänka mig att det kan vara svårt i alla fall, att skilja på det här mellan officiell person som artist och privat person som artist, speciellt på sociala medier. Vad ska man liksom lägga ut? Vad ska man visa?
Du är inne på någonting som jag tycker är spännande och som jag faktiskt alltid börjar med när jag har mina artistmöten, även när vi börjar just det med varumärkesarbetet. Och det ritar upp på whiteboarden då, två gubbar, streckgubbar säger vi. Men en gubbe som är den privata personen. Och sen har vi det offentliga eller publika varumärket. Och att det är det vi ska ta fasta på. Jag tycker det är jätteviktigt, säger jag då som har jobbat länge och ser hur vissa människor har farit illa när det har blivit för privat.
Mm.
Det finns många, många exempel på människor som inte mår bra idag, som är rädda för media, och media är ju inte alltid the good guys. Så det gäller ju att hitta, därför jag tycker det här med content och mediaträningen är så av vikt, så att man har någonting att dela med sig med till media, så att de får vad de vill ha.
Mm.
Jag står inte för påhittade grejer, men jag står för kreativitet. Och vad jag menar då är att om man förbereder sig på så här, vad måste journalisten veta, vad är bra att veta och också vad som är kul att veta, då ger det en intressant intervju, men också ett skydd från att journalisten ska behöva gräva i det privata.
Mm.
För många gånger hamnar man där för att man inte vet, för man är inte förberedd och man har inte planerat sitt innehåll för en intervju. För jag tror att det är livsfarligt eller inte hälsosamt att vara för privat.
Mm.
Så det är min ståndpunkt. Sen där med sociala medier som då har kommit så stort. Jag nämnde tidigare att de här yngre generationen är väldigt autentiska och det ska vara oredigerat och gränslöst. Jag tror ändå att det är viktigt att dra gränserna för vad man inte ska visa.
Mm.
Så jag tror inte på det privata. Däremot så pratar jag mycket om att man ska vara personlig. Och med personlig menar jag att man kan säga vad man tycker och tänker. Man kan släppa in människor som vissa rum, men inte alla rum.
Man ser det lite som en planritning, lite grann.
Ja, jag ser det som ett hus också. Att man kan släppa in folk i hallen och precis, i köket och vardagsrummet, men inte i sovrummet.
Mm. Det är en jättebra liknelse.
Mm.
Nej, men för att få en visuell bild kring det hela.
Absolut. Och sen den andra visuella bilden är då att vad ska jag säga? Då återkopplar vi till de här med värdeorden då. Att man hittar tre ord som beskriver ens varumärke.
Mm.
Och så kopplar man storytelling till det. Och det där är så vritt och brett. Men jag tar Sara Larsson igen då. Nu har inte jag jobbat med henne. Men det är rätt tydligt hennes, vad hon står för.
Mm.
Feminismen sammanfattar du med. Och då kan hon mata på med sån typ av content och göra referenser till det, och man förstår vad det är hon vill. Och i det så kan hon också lägga upp en läcker bild på henne själv och säga liksom att jag står upp för min kropp. Medan någon annan som har en helt annat varumärke och lägger upp bilder på sin kropp med tajta kläder kanske signalerar någonting annat.
Så då går man tillbaka till liksom, vad ska man signalera för värdeord, och vad har vi kommit fram till att vi ska vara personliga i?
Exakt.
Vilka olika delar?
Sen är det så att om man har vissa, beroende på, nu pratar vi mycket artister, då finns det alltid mycket att hämta. Men om man, osäker kommer jag tänka på, vad heter den här fastighetsmäklaren, Fredrik
Eklund.
Eklund. Nu har inte jag läst hans bok, men jag tror att han ger lite tips om det med sociala medier också. Jag tror att han väver in att han vill lägga ut om sin hund.
Ja, precis.
Mm, apropå hundar. Och då tänker jag bara att, men han rör sig i det här, mycket pengar och tjusiga lägenhet. Och det kan ju vara ett sätt för honom att visa sig personlig.
Exakt.
Att lägga ut på hunden då. För att det är något som vi alla kan relatera till. För att visa att han är en mänsklig kille.
Mm.
Som ett exempel bara. Så att beroende på var man rör sig någonstans, så kan man hitta någonting som är personligt. Men då kan man ju fundera, vad kan jag dela med mig av som är personligt?
Alltså hur kan till exempel en artist eller ett band jobba med en slags röd tråd i sin image?
Mm.
Från sociala medier till livespelning, till studioinspelning, till den här privata biten som vi sa också, hunden. Hur ska man tänka med den här röda tråden?
Mm. Nej, men det är lite som jag sagt igen här, att med rädd för upprepning nu, men har man, att man ska hålla sig till sina, det är som att man bygger en ram, och då är frågan, vad man nu är för artist. När du ställer den frågan, då tänker jag osökt på ett band. Vi säger att det är ett rockband som giggar mycket, så mycket live. Och då tänker man att publiken är sådana som kommer på spelningarna och sådär. Och hur man ska hålla röda tråden, då får man ju backa lite. Hur ser profilen ut för just det här rockbandet då? Vi kanske har speciella texter, eller vi är bara arga, eller vi är politiska. Förstår vad jag menar? Det, ja. Det blir beroende på, men säg nu att det är jäkla röj, hög energi och röj liksom, och coola bandmedlemmar och fokus på live gig. Då skulle jag, om jag nu tar Instagram och Facebook, då ska man ju signalera den energin och de bilderna, det contentet utefter den ramen. Och jag tänker också att ett sånt typ av band, då tänker jag på en speciell logga, jag tänker på ett speciellt sound, jag tänker på speciella videos. Det finns så mycket man bygger för att hålla den röda tråden.
Mm.
Men har då de här orden att det här rockbandet står för här och här och här. Då ligger alla fotografier eller alla pressbilder ligger i linje med det. Alla videos ligger i linje med det. Och också content ligger i linje med det.
Mm.
Och då betyder inte det att man bara lägger ut när man giggar. Utan då kan det ju vara inspiration från hur låtarna kommer till. Behind the scenes bilder. Kommunicera med sina fans också. Vad de tycker om. Bjuder in dem i processen.
Exakt.
Det kan vara bilder från turnébussen, det kan vara bilder på något instrument, det kan vara bilder på dem som, nu säger jag bilder för jag tänker Insta, det kan vara att man släpper in dem som jobbar kring en turné. Man kan låna ut konto till chauffören som kör omkring dem, man kan hitta på, det finns ju otroliga mängder av content man kan bygga kring ett liveband.
Mm.
Medan många kanske tänker att nu är det tyst på konto tills vi ska spela i Hudiksvall liksom. Och så lägger man ut en bild. Nu spelade vi Hudiksvall så var det klart sen. Men det finns ju, går ju att fylla nästan dagligen för förberedelserna för det. Och säg då att vi vill ha med hunden. Då kanske man tar en bild på när man säger hej då och ska lämna hunden. Liksom. Eller att man
ut på turné liksom.
Ut på turné, ja.
Ja,
eller att
bra.
Man den är bra. Eller att man saknar hunden. Eller att nu skulle man vilja, du vet, man kan leka lite med att man inte bara är stjärnstatus, man är en vanlig person bara som älskar sin hund.
Ja.
Eller att hunden är med i studion. Eller
exakt.
Hunden ska vara med när man spelar gitarr. Eller hunden kliver över i keyboard. Eller hunden.
Det kan ju bli värsta följetongen.
Det kan bli, vi har massa hunduppslag här.
Det har ni alla hundägande band. Varsågoda. Det är all yours. Två avslutande saker då. Vad är det viktigaste att tänka på för att nå igenom bruset, mediebruset så att säga?
Nej, men det som vi har pratat om under den här intervjun då. Jag tycker det är otroligt viktigt att man skapar sig ett tydligt varumärke. Så det är nummer ett.
Mm.
Att ha en tydlig image som sticker ut. Men som också baserar sig då på vem man är och vad man vill. Den ska vara trovärdig, det är otroligt viktigt.
Mm.
Att ha koll på sin storytelling kopplat till ens värdeord. Att vara förberedd på vad man ska svara i olika mediesituationer, som till exempel vid intervjuer. Och sen att skapa sig en genomtänkt PR-plan och en social mediestrategi.
Jättebra.
Mm.
Ja. Och sen då, om man skulle säga, hur skulle du rekommendera att man kommunicerar i sociala medier?
Det första som jag skulle säga är att man ska vara personlig. Att man ska skriva personligt. Inte högtravande utan vara väldigt personlig. Och så återigen då, använda sin storytelling kring de här värdeorden. Det kan fungera som en ram för vad man ska skriva och visa. Att undvika för mycket text, det vill säga att skriva kort. Och så att använda bilder och rörligt material. Man ska interagera, det vill säga att du ska lyssna på dina följare och alltid svara på kommentarer. Det är ju trots allt sociala medier.
Exakt.
Och så planera ditt innehåll, det här är ju nyckeln. Egentligen vill jag att man ska planera sitt innehåll flera månader framåt. Så man kan bunkra upp med bilder och sådär, ha en plan.
Mm.
Och att man lägger in händelser, om man har en spelning. Att man liksom jobbar inför den här spelningen med bilder och sen efter spelningen och sådana saker. Och sen det sista är att man måste prova, öva och ha kul.
Bra! Bra tips! Och det får avsluta för dagen tycker jag.
Mm.
Och vill man höra mer om dig, då går man in på
precis, moretoby.com är min hemsida. Och så är Instagram, det heter Anna Coach More.
Härligt.
Härligt. Tack.
Stort tack för samtalet.
Ja, tack för att du kom hit.